Röster om våld och trygghet. Ett varmt tack. Vi vill att alla som bor och verkar i Väsby ska ta ställning mot våld så att det inte finns någon majoritetsuppfattning om att det är okej att bruka våld. Ingen vill få stryk även om några tar sig rätten att slå. Vi bad grundskolorna i Upplands Väsby, årskurs 7, att hjälpa oss att skriva och teckna om våld och eller trygghet. Grimstaskolan, Sverigefinska skolan, Rundbyskolan och Söderviksskolan hjälpte oss. Vi fick ett fantastiskt underlag att välja på. Arbetet att välja ut vad som skulle vara med i boken har varit det absolut svåraste momentet med den här boken. Vi vill varmt tacka alla ungdomar för era bidrag. Utan er hade det inte blivit någon bok. Den här boken är av ungdomar, om ungdomar, för alla. Väsby är vår plats, inte våldets plats. Styrelsen Väsby mot våld. Förord av Thomas Bodström. Alla barn har drömmar om vad de ska bli när de blir stora. Det kan vara fotbollsproffs, filmstjärna eller astronaut. Man hör aldrig ett barn säga, jag ska bli knarkare. Inte heller, jag ska bli mobbare. Ändå finns det som blir det. Det finns alltid en sorglig historia i grunden. Vilket är en förklaring men aldrig ett försvar för ett dåligt beteende. Det kan handla om psykiska, sociala och ekonomiska problem. Barn som växer upp under svåra förhållanden riskerar ofta att själva hamna i svårigheter eller att utsätta andra. Trots att det finns många vuxna runt barn så är det inte alltid de vuxna som ser problemen eller ingriper i tid. Det har jag sett som advokat på nära håll. Därför är antimobbningsstrategier och brottsförebyggande arbete så oerhört viktigt. Varje barn som kan räddas från att hamna snett är värt enormt mycket, både i mänskligt lidande och i kronor. Och varje barn som slipper känna rädsla är en vinst. Man ska inte behöva gå till skolan med en klump i magen över att det finns andra elever som är hotfulla eller dumma. Trots att det för dagispersonal och lärare kan ha märkts redan på dagis eller i småskolan att det har funnits problem, att någon far illa eller är elak mot andra, händer det kanske ingenting förrän senare. Då kan det ha gått riktigt fel. Tyvärr finns det i många av de här verksamheter som arbetar med barn och ungdomar en rädsla för att peka ut det som har svårigheter. Det kan leda till att många barn och ungdomar och föräldrar inte får den hjälp de behöver för att lindra eller avhjälpa problemen. Samarbete mellan olika aktörer som kommer i kontakt med barn och deras föräldrar är också på många håll dålig. Vid mobbing och andra trakasserier finns det goda krafter i skolan, bland elever, lärare och föräldrar, men också hos utomstående organisationer som Friends och BRIS. Det är viktigt att de som utsätts får bekräftelse och stöd från omgivningen så att mobbningen kan upphöra. Men det är också viktigt att den som mobbar följs upp och får vägledning. Att någon kan medla och skapa förståelse mellan eleverna. Inte heller den som har gjort fel ska hängas ut och bespottas. Det är det ingen som blir en bättre människa av. Polisen är en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet och då menar jag absolut inte att de ska bura in barnen. Tvärtom. Vi behöver poliser ute i samhället på ett naturligt sätt som goda förebilder och stöd. Jag kallar det för kontaktpoliser. Alla skolor skulle ha en polis knuten till sig och sina elever. Dessa skulle arbeta både brottsförebyggande genom att åka ut och informera om alkohol inför till exempel Valborg och skolavslutning. Men också delta i andra aktiviteter på skolan. Målsättningen är att bygga förtroende och relation. Dessa poliser skulle också vara det som i efterhand utreder incidenter och händelser som inträffar i och kring skolan. Vid ett brott är tanken att varje elev direkt ska veta vem det ska ringa till. Ett par mobilnummer till den lokala polisen på varje skolas anslagstavla eller hemsida är en trygghet. Kontaktpoliser måste även samarbeta nära socialtjänsten, skola, idrottsrörelsen och andra i lokalsamhället på ett positivt sätt. Så tror jag att vi kan få ett bättre samhälle. Den här boken handlar om sådana viktiga saker. Därför önskar jag ett stort lycka till. Thomas Bodström, ordförande i riksdagens justitieutskott och ungdomspolitisk talesperson. S. Förord av Beatrice Ask. Våld, kränkning och brott försätter människor i ofrihet och orsakar obeskrivliga tragedier i människors liv. Även brott som drabbar en enda människa skadar hela samhället. Att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga kräver mångas insatser. Staten har ett särskilt ansvar för att skapa ett närvarande rättsväsende och beivra brott. Men staten kan inte göra allt. Att förebygga våld och kriminalitet kräver också ett engagemang från samhällsmedborgare, ideella krafter, näringsidkare, skolor och kommuner. Det kräver att man enat i det lokala samhället bestämmer sig för att man inte accepterar våld. Att det är nog. Det har man gjort i Upplands Väsby. Några ungdomar åtog sig att förena samhället mot våld och på knappt ett år har man lyckats samla stora krafter. Föreningen Väsby mot våld är ett lysande initiativ och ett exempel på hur enskilda människors verk kan skapa stora ringar på vattnet. Genom tydliga ställningstagande och uppmärksamhet kring det problem man upplever frambringar man attitydförändringar. Föreningen åskådliggör att man kan nå långt genom att en gång för alla sätta ner foten mot våld. Jag hoppas att engagemanget i Upplands Väsby fortsätter och kan tjäna som föredöme och inspirationskälla för andra delar av landet. Beatrice Ask, justitieminister. Ensamhet. Att vara ensam och bli utlämnad har blivit min dagliga rutin. På bussen sitter jag själv medan de andra har en vän bredvid sig. I klassrummet har alla alltid någon att arbeta med, medan jag får arbeta med läraren. I matsalen sitter jag alltid själv och kollar ner på min mat, medan de andra sitter flera stycken och pratar. På gymnastiken blir jag alltid vald sist, eller så väljer ingen mig, medan de andra alltid blir valda jämt. I korridoren står jag alltid själv och tyst, medan de andra står och skrattar åt mig. På vägen hem kastar alla snöbollar på mig och använder mig som måltavla medan jag inte säger ifrån och låter det bara ske som min vanliga dagliga rutin. Vet du hur det är att stå i mitten av ringen och få alla blickar och slag? Vet du att ord kan bli mer än ord och ord kan man må dåligt av? Må dåligt och känna att man inte är värd att leva? Vet du hur det känns när ingen bryr sig om en och ingen vågar ta min hand och hjälpa mig? Vet du hur jag känner mig? Hur jag känner mig just nu? Nu när jag bara står här i mörkret, kall och ensam. Vet du hur det är att stå i mitten? Ensamhet. Ensamheten är mörk. Rädslan är mörk. Fegheten är en dom. Så som våldet är tom. Skräcken kommer fram och förmedlar en aningens mod. Vill till mitt hjärta och finner äntligen vägen med smärta. Den är lång och tar inte slut förrän min sång i hjärnan den sjunger. Och vill som stjärnan sjunker till mörkrets hemlighet, till smärtans svek. Det är ingen som ser, hon vill inte mer. Det är ingen som märker, de bara förstärker. Känslan av att aldrig räcka till och aldrig får man säga vad man vill. Hon vill inte vara ensam, alltid leva med skam. Det är inte så hon vill leva livet, Att vara ensam ska inte vara det enda alternativet. Det är ingen som ser. Hon vill inte mer. Våldet är blint och svart. Man blundar för verkligheten, alla konsekvenser, det dåliga och allt blir svart. Tryggheten öppnar sin famn till alla. Det är vackert. Så öppna ögonen och se när lyckan fyller mörkret. Skuggorna och alla hörn blir ljusa. Våld och mobbing. När jag hör ord som våld, slag, skrik, hot, ilska, rädsla, feghet och skräck, så tänker jag på när jag var ute med kompisarna en kväll och det kom äldre ungdomar som jagade oss. Tänker på när de slår min kompis i ansiktet med knogjärn och sparkar honom i magen och i ansiktet. De kastar glasflaskor efter oss. Jag tänker, varför gjorde de så? Vi hade ju inte gjort något. Jag tänker på det, att det kunde sluta jätteilla. Vad fan håller du på med? Hörde jag bakom mig. Försöker du komma undan eller? Jag kände en spark på mitt ben. Jag ramlade ihop. Jag visste inte hur jag skulle komma undan. Mina tårar började komma. Jag fick ännu en spark, men den här gången i magen. Jag stönade till. Vad är det jag ser? Grinar du? Jävla tönt. Du är så jävla klen så du börjar böla. Jag låg hjälplös på marken och kunde inte röra mig. En spark i ryggen fick man skrika högt. Du kan skrika och böla så mycket du vill, men ingen kommer att höra dig. Ingen kommer att bry sig, för du är ett värdelöst litet kräk. Mina tårar kunde inte stoppas. Jag försökte inte ens längre. Det spelar ingen roll. Ingen spelar någon roll. Jag är trots allt bara ett värdelöst litet kräk. Våld och mobbing. Karl var på väg hem. Det var en sen kall lördagskväll i slutet av mars. Han hade just passerat skolan. Karl såg ett gäng ungdomar längre fram. När han närmade sig så såg han att det var Alex och hans två äldre kompisar. Alex var 17 år gammal, precis som Karl själv. Tidigare var Karl och Alex ganska nära vänner. Men allt hade förändrats på en fest i höstas. Karl var rädd. Han visste att det skulle bli svårt att komma förbi oupptäckt. Karl hörde plötsligt Alex ropa. De kom snabbt närmare och verkade vilja prata. Karl ansträngde sig för att ignorera dem och vara i sin egen lilla värld. Alex sluddrade mycket, men vissa meningar gick att förstå. Alex frågade Karl om han ville slåss. Och innan Karl hann svara så kände han ett hårt slag i magen. För Karl kändes det som om mardrömmen har blivit sann. Allt som hände kändes bekant. Karl hade vetat att en kväll som denna skulle komma. Mitt i hans tankar svartnade framför ögonen. Han såg inget. Det kändes som om någon stängt in honom i ett mörkt rum. Fast han hörde fortfarande. Först en massa ord och slag. Sen hörde han en duns och insåg snabbt att dunsen var hans. Karl låg hopkrupen på marken och han kände bara smärta. Allt annat var borta, ljudet, ljusen och även Alex och hans kompisar. Han bestämde sig för att bara sluta ögonen och ligga kvar. När jag vaknade upp så undrade jag om vad jag gjorde mitt i folkmassan i skolan. Jag har ont i hela kroppen och jag märkte att jag blödde. En lärare kom och stöttade mig till lärarrummet. Vad kommer du ihåg? Vad hände? Frågade läraren. Då började jag komma ihåg. Det var Daniel i 9F, sa jag. Läraren lämnade mig ett litet tag och hämtade Daniel. Läraren frågade, varför slog du honom, Daniel? Han började, sa Daniel. Nej, det gjorde jag inte. Du började med att knuffa mig, sa Pelle. Då slog du mig, sa Daniel. Nej, jag knuffade tillbaks och då slog du mig igen. Nej, jag knuffade tillbaks och då slog du mig, sa Pelle. Det blev tyst, men läraren förstod att Pelle hade rätt. På vägen hem såg Pelle att Daniel kom efter med två av sina kompisar. Han började springa, men de var snabbare och tog ner honom på marken och slog honom med baseballträn. Han hann höra, varför kallar du? Innan jag svimmade. När jag vaknade upp stod hela familjen där. De sa att jag blev förlamad i ryggen och jag måste sitta i en rullstol hela livet. Äckelhora. Vad fan glor du på, äckelhora? Det var det hon kallade mig. Mikaela, den populära tjejen som alla var rädda för, kallade mig äckelhora. Orkar inte bry mig. Jag brydde mig aldrig faktiskt. Jag gick bara vidare. Men så enkelt var det inte den här gången. Mikaelas kompis Elin tog tag i mig bakifrån och slängde ner på golvet. Mikaelas andra kompis Annika spottade med ansikte. Jag låg där helt hjälplös. Det första slaget kom från Mikaela. Sen rullade det bara på. Jag slöt ögonen och försökte tänka på något annat. Men slagen var så hårda. Tårarna började komma fram. Jag försökte hålla dem tillbaka. Men en liten tår kröp fram. Gråter du? Aha, du ska springa till mamma, sa Mikaela. Såklart började Elin och Annika skratta. Sen blev det bara värre. Jag bestämde ett möte med en kille. Jag trodde det skulle gå bra. Men när jag såg att han höll ett baseballträ förstod jag att det här skulle bli min sista dag. Några sekunder senare fick jag ett slag. Det träffade mig i huvudet, men jag vet inte vart. Det var allt jag kommer ihåg från den där dagen. Den 6 november. På ett möte i stan. Misshandel kan sätta djupa spår. Hon vaknade i ångest över att det nu kommer en ny dag. Hon vet inte varför hon ligger kvar i sängen som ännu är mjuk och skön. Hon vet inte varför hon går upp och möter en ännu en dag på sina darriga ben. Hon känner hur luften tar slut och hon får så ont i magen att hon måste lägga sig på sängen igen. Hon hör ingenting. Hon känner bara rädsla som bränner överallt. Skakande känner hon hur tårarna rinner ned för kinden. Hon får ont i huvudet av alla oroliga tankar som far runt. Hon ligger stilla under täcket och blundar. Kommer hon någonsin att må bra och skratta och le igen? Hon vågar aldrig öppna ögonen igen, tänker hon. För hon vill aldrig mer se hans ansikte, hans ögon. Om blickar kunde döda så skulle hon vara död nu. Hon tänker att hon är så gott som död. Hon ligger här helt stilla. Hon känner hur hon sakta somnar och snart svävar hon högt, högt uppe. Hon tänker att så här högt uppe kan han inte nå henne. Hon hör hur någon rycker i den låsta dörren till hennes rum. Hon bryr sig inte. Hon vet att det är hennes mamma som står kvar och undrar. Mamma vet inte vad som händer flickan varje dag. Ingen vet. Ingen får veta. Hon tänker på hans hemska blick. Hon ser hans näve höjas igen. Som så många gånger förut. Hon känner inte slaget men hon skakar till och det värker i bröstkorgen. Hon vaknar andfådd och känner hur svett hon är, men hon tänker aldrig öppna ögonen igen. Hon våldtogs, han hyllades. Hur kan han hyllas? Hur kan folk stöda pojken när flickan står ensam och sårad kvar? Hur kan en hel by av ungdomar gå emot flickan när det var pojken som gjorde fel? Bara för att han är snygg och populär. Vad gjorde de vuxna? Vad tänkte och gjorde pojkens föräldrar? Var fanns alla när flickan behövde dem som mest? I skolan skrattar hon och ler, men hennes inre smärta är det ingen som ser. Ingen ser hur dåligt hon mår, att hon bara vill försvinna, att det är ingen som förstår. Hon bär på en rädsla som gör henne svag. Hon kämpar för att orka varje dag. Ingen annan vet, ingen annan ser. Hon får bara lida mer och mer. Rasism. Han slog mig för att jag var mörk och han slog mig hårt. Han slog mig för jag hade svart hår och mörka ögon. Han slog mig för färgen på mitt skinn. Han slog mig för att jag var annorlunda. Jag såg inte ut som han. Han slog mig, men han visste inte att inuti såg vi likadana ut. Våra hjärtan fungerar likadant. Vårt blod var lika rött. Någon dag efter det kom han på det. Men då var det för sent, för jag låg i graven. En dag var det bråk på skolgården mellan de tuffa rasisterna i nian och de farliga invandrarna i åttan. Det ryktades om att det skulle vara över 30 stycken invandrare, medan rasisterna bara skulle vara 8. De skulle mötas på innergården direkt efter skolan. Det var det enda som folk pratade om i korridoren. När jag gick dit för att kolla så visste jag att det var något som skulle gå fel. Jag såg att en rasist fick en spark i huvudet och ramla. Han ramlade precis framför mig. Jag var tvungen att hjälpa honom. Jag bärde upp han så att han kunde stödja på mig. Jag vände mig om och vi började gå mot dörren. Jag hann bara se att något kom i ögonvrån. Jag fick en outhärdlig smärta. Rädsla. Rädsla är något man känner men inte visar eller gör något åt. Varför visar man inte rädsla? Man vågar inte. Om man visar rädslan kanske de skrattar åt den och tycker att man är feg. Fegis. Tönt. Ha ha ha. Otrygghet. En riktig pappa. Nu när jag behöver dig som mest, var är du då? Nu när jag behöver en riktig pappa, var är du då? För det är väl vad där. En riktig pappa. Det verkar inte så. Jag är här och du är där. Någonstans med din nya familj. Varför vill du inte träffa mig? Och varför får inte jag träffa min lillebror? Du säger att vi ska ta igen tiden när jag blir stor. Men jag behöver inte dig då, utan nu. När jag var liten kröp jag upp i ditt knä och kände mig trygg. Tror du att jag någonsin kommer att känna mig trygg med dig igen? När du när som helst kan försvinna igen? Jag har så många frågor som jag inte kan svara på. Det kan bara du, men då är inte du här och kan inte svara som du borde, som en riktig pappa. Feghet. En dag var det bråk på skolgården. Jag vet inte hur det började. Jag vet inte hur det slutade. Jag vet inte vad som hände. Det bara blev så. Jag brydde mig inte. Allt var den där killens fel. Den där mobbade killen i klassen under mig. Utan honom skulle inte det här ha hänt. Han var mobbad. Och det var honom de angrep. Inte mig. Jag har ingenting med det att göra. Jag bara satt där och kollade på. Men jag hade ingenting med dem att göra. Det var inte mitt fel, inte alls. Inte en droppe fel hade jag gjort. Det var på rasten de kom ut, de där mobbarna. Men det var inte mitt fel. De såg ut som gamar då de kollade på den där lilla försvarslösa ungen. Hungriga gamar. De bildade en ring runt honom, som om de tänkte börja dansa. Men jag kunde inget göra. Men det kunde inte ringens mittpunkt heller. Flera personer flockades runt där, stora starka personer, flera hungriga gamar. Vad skulle jag ha gjort någonting? Det var inte mitt fel. Jag brydde mig inte. En av gamarna gav en mellanstark knuff åt killen i mitten. Han tappade balansen och föll med en tung duns i marken. Det lockade till skratt, elaka skratt, onda gamars skratt. Men vad skulle jag ha gjort? Det var inte mitt fel. Jag såg honom ligga på marken, på den grusiga, hårda marken. Men det var inte mitt fel. Klockan ringde, rasten var slut. Gamarna drog sig tillbaka till sina klassrum. Den slagne låg kvar. Han rörde inte en fena, men det var inte mitt fel. Det var inte jag som hade slagit. Jag gick fram till honom. Han låg hopkrupen av rädsla. Men jag hade inte gjort något. Jag sträckte fram handen. Han reste sig upp och tittade på mig. Hans ögon var tårfyllda. En dag var det bråk på skolgården. Jag vet inte hur det började. Jag vet inte hur det slutade. Jag vet vad som hände. Det blev bara så. Jag vågade inte. Vad skulle jag ha gjort? Det var inte mitt fel. Jag hör och ser allt i korridoren. Men jag hör och ser fel saker. Det jag inte hör och ser är våld och bråk, som är allvarligt. Det jag inte hör och ser är snöbollar och skrik. Det enda jag hör och ser är du. Ska det vara så? Ska jag inte höra och se saker som är viktiga? Ska jag behöva stå där som ett fån och bara säga fight, fight när någon bråkar eller mobbar någon? Ska jag behöva stå där och leka cool bara för att du är där? Ska jag inte kunna gå fram och stoppa det som händer? Men jag tänker inte låta det hända längre. Jag ska börja höra och se saker som är viktigare än du. Jag ska börja stoppa och sluta att titta på bara för att du är där. Insikt och mod. Det handlar om att vara modig, våga visa, våga tycka, våga vara. Alla har en personlighet. Jag har min, du har din. De har deras. Var glad över den du är. Gör något åt saken om du inte är det. It's never too late. Allt går att ändra och ordna. Man måste bara tro och hoppas att det går att göra en förändring. Vet att man klarar det, för alla klarar att vara modig. Det handlar om att vara modig. Våga visa och våga tycka. Man har öron till att lyssna, man har ögon till att se. Men händer är till för att man ska hälsa på varandra och fötter för att ha balans på marken. Så varför inte använda öronen och ögonen till bra saker? Varför inte använda fötter och händer till att hälsa och hålla balansen med? Varför använda fötter och händer till att sparka och slåss? Varför använda öron och ögon till att se och höra saker som är oviktiga? Man kan väl använda kroppen till det den är till för? Man kan väl använda kroppen till att stoppa bråk och mobbing? Ögon är till för att se sånt. Öron är till för att höra sånt. Benen är till för att gå med, inte sparkas med. Händer är till för hälsa, inte slåss med. Du är väl inte döv och blind? Du är väl inte förlamad? Allt handlar om att vi är så lata. Men det inser vi när någon misshandlas till döds. Insikt och mod. Avundsjuk. Den varma solen sjönk bakom huset och färgade himlen röd. Det började bli lite kallt, men jag orkade inte bry mig. Imorgon skulle skolan börja igen och jag har svårt att hålla tårarna tillbaka när jag tänkte på det. Allt är skit. Ända sedan mamma träffade Simon och flyttade in hos honom i Stockholm. Det hade inte dröjt länge innan han började lacka ur på mamma och började slå henne. Sen började han slå mig och nu gör han det nästan varje dag. Jag har alltid blåmärken. Ena gången är jag inte rädd, det är när jag tränar, så det gör jag så ofta jag kan. I skolan är det tvärtom. Då är det jag som slår och någon annan som tar emot slagen. Jag vet inte varför jag gör det, men det känns skönt just då. Sen får jag ångest för att jag gör det, men utan någon anledning kan jag inte sluta. För det mesta är det Lukas jag slår. Han flyttade hit från Dalarna för 2 år sedan. Egentligen är han säkert schysst. Han flyttade hit precis när Simon hade börjat slå oss och jag blev avundsjuk. Han verkar ha så bra, snälla föräldrar och massa kompisar. Jag skulle så gärna vilja gå hem till honom och säga förlåt, men jag vågar inte. Jag skäms så mycket. Jag har suttit på berget många kvällar nu. Det är långt ner till marken. Jag har tänkt att det vore väl enklast att kliva vid kanten och falla, men vågar inte ta steget. Jag försåg mig så jag kom sen, men jag visste att Anton och Viktor skulle hålla en plats bredvid dem till mig som vanligt. Men jag gick förbi dem. Jag såg inte allas förvånande miner. Jag såg bara ett ansikte, Lukas. Jag såg rädslan i hans gröna ögon. Jag såg hur han kröp ihop när jag gick emot honom. Jag satte mig på stolen bredvid honom, som alltid var tom. Jag hörde att han andades nervöst, som om jag skulle slå honom. Och jag kände igen rädslan. Jag har känt precis likadant. Tja, vad har du gjort i sommar då? Viskade jag till honom. Ja, inget, sa han kort. Något måste du väl ha gjort. Varit i Dalarna, sa han. Det märktes att han var förvånad när jag pratade med honom. Nice. Jag tystnade av en arg blick från läraren. Jag kände mig ganska stolt över mig själv efter det här samtalet. Jag vet att allt inte kommer att bli bra bara för att jag sett mig bredvid Lukas. Men det är en bra början. Största misstaget i livet. Klockan var 5:30 och jag hade nyss käkat. Jag loggade in på MSN 27 online. Av de där 27 personer var min största och mest hatade fiende online. Eftersom ingen skrev till mig så skrev jag till Lena. Ni vet säkert vad jag tyckte om Lena på den tiden. Men för att vara säker så var Lena den jag hatade mest och kallade fiende. Jag. Tjena Lena, har du blivit tagen mellan bena? Jag visste själv att jag var barnslig, men jag var så sugen på att skriva vad jag tyckte om henne. Lena, vad vill du? Har du ingen liv eller? Jag vill mer än du tror. Lena, då kan du väl berätta vad du vill. Jag, gör jag så gärna. Jag tycker du är så jävla äcklig som du håller på. Du kan väl inte hora runt utan du tror att någon märker dig. Alla killar som har sagt att de har gillat dig driver med det. Du är ful och äcklig, jävla hora. Lena, fattar du ingenting? Man kan inte bara skriva saker som om det inte kommer att hända ett piss. Du har gjort ett stort misstag, lilla gumman. Och det är där du märker, minst när du anar det. Nästa dag i skolan var det fullt med folk som gav mig blickar, till och med mina allra bästa kompisar. Då i den sekunden insåg jag att Lena hade rätt. Nu var jag ensam, utan vänner. Jag har gjort mitt största misstag i livet. Stöd och hjälp. Jag kom till skolan en dag och då såg jag en kille sitta helt själv. Först brydde jag mig inte, men jag såg när alla mobbade honom och sa, vad kollar du på din idiot? Jag gjorde inget, för jag tänkte att jag bryr mig inte, jag är inte ens hans kompis. Jag kom till skolan nästa dag. Han satt där själv igen. Jag ville gå fram och fråga om inte han hade någon kompis, men jag vågade inte, så jag väntade några dagar. Jag hängde med mina kompisar och såg honom själv igen. Det var några som gick förbi och knuffade honom på axeln, och då hördes ett svagt bög. Man såg att han var ledsen, men jag ville gå fram inför mina kompisar och fråga. Så jag tänkte, en annan gång. Han satte sig på en bänk helt själv igen. Nästa dag kom jag tidigt till skolan. Hon var där. Då gick jag fram och frågade om han hade några kompisar. Han sa nej. Jag ville bli kompis med honom. Så jag sa det till honom. Och då såg jag att han blev glad. Jag brydde mig inte om vad mina andra kompisar skulle säga. För jag gjorde en person glad. Och då blev jag också glad. Sometimes you better tell, or else you will never feel well. Sometimes it's better to let someone know, if not, your confidence will sink too low. Like a glass of water that will soon overflow, and you will, and your world will draw into sorrow. All those days when nothing is right, tell someone, they will help you to fight. Then your life will soon turn better and the pieces of your heart will be tied together. Tacksamhet. En dag var det bråk på skolgården med den där tuffa Mattias i åttan som hoppade på en kille med glasögon i sjuan. Mattias stod och sparkade på honom när han låg ner. Ingen försökte få Mattias att sluta utan alla bara stod och tittade på. När Mattias tröttnade på att sparka honom så drog han upp honom och sa, din fula lilla skit. Och så slog till honom på käken så han nästan svimmade. När han låg där med blod från mungipan, hans glasögon var krossade och han var helt hjälplös. Tre stycken av Mattias tuffa kompisar i åttan gick fram till den hjälplösa killen och spottade på honom. Sen tog de med sig Mattias och gick med ett leende på läpparna. Alla stod och fortsatte titta på när han låg där. Plötsligt säger en kille, vi drar. Sen gick alla därifrån utan bry sig om honom. Jag såg allt från klassrumsfönstret, blev chockad och arg över att ingen hjälpte honom. Men också jag själv inte sagt till läraren eller gjort något annat för att stoppa Mattias. När lektionen var slut sprang jag ner till honom. Han låg fortfarande ner. När jag kom fram till honom så sa han med svag röst, tack, och log. Jag hjälpte honom upp, gick med honom till rektor. Skolsyster tog hand om honom och jag fick prata med rektor. Jag berättade vilka var som har gjort det. Rektor blev sur och gick ut från kontoret och fortsatte mot åttornas klassrum med snabba, tunga steg. I kväll ska jag och mina tjejkompisar sova över hos mig. Först ska vi äta tacos, sen ska vi kolla på film och äta godis. Bara vi fyra. Melissa, Tove, Hanna och jag, Therese. Vi känner varandra sedan dagis. Tillsammans med dem är jag trygg. Men så här bra var det inte för 3 månader sedan. Den kvällen var jag på väg hem från fotbollsträningen. Jag hade väntat på bussen när 5 killar i tonåren hade kommit. Jag hade lyssnat på musik i min nya gröna iPod. Jag hörde inte när de kom mot mig. Jag hann inte reagera innan killarna började slå mig. Helt försvarslöst blev jag misshandlad. Senare blev jag hittad av en man som rastade sin hund. Efter misshandeln har jag fått mycket hjälp och stöd från mina nära och andra människor. Jag har ett brutet revben och är öm och blå överallt. Jag är tacksam för alla som hjälpte mig efter misshandeln. Tro och hopp. Nytt hopp. Jag steg försiktigt in i korridoren och där stod de med en ny tjej. De kom kaxigt emot mig. Plötsligt var den nya tjejen försvunnen. Jag kunde inte se henne. Hon bara försvann som en blixt. Jag hann inte ens se var hon tog vägen. Vad glor du på? Räcker det inte med vad du fått, va? Det var Lisas ilskna röst. Hon sa det som hon ägde världen. Det var alltid hon som började. Jag visste inte vad jag skulle svara. Om jag ens skulle. Jag väntade på att det skulle komma. Vad skulle bli idag? Har hon fixat en ny tjej som hon ska hålla på med? Kolla hennes fula tröja. Vem fan har köpt den? Avbröt Lisa elakt mina tankar. Hur kan du sätta på dig den? Kollar du inte på kläderna innan du köper dem? Lisa gav mig en hård blick. Jag kollade försiktigt ner i golvet. Jag ville inte precis visa att tårarna hade börjat rinna. Inte nu, tänkte jag. Kunde de inte ha kommit lite senare? I samma stund bestämde jag mig. Jag orkar inte mer nu. Jag hade tänkt den här tanken förut, men jag aldrig vågat. Men jag ville få ett slut. Vem skulle bry sig? Lisa fortsatte. Fattar du inte att du är så himla ful? Jonna stod bredvid och skrattade torrt. Men gråter du? Kolla runt, det är ingen som bryr sig. Jag fortsatte kolla ner på det smutsiga golvet. Mitt på golvet fanns en enda repa. Precis som jag, ensam i världen. Men kolla då. Hennes blick var svart. Den sa, du vet vad som händer om inte du gör som vi säger. Jag vågar inte annat än kolla upp. Vad håller du på med? Sa en okänd röst bakom Jonna. Jonna vände sig snabbt och stirrade förvånat. Lisa stirrade också med underlig blick. Det var den nya tjejen. Från och med den dagen var jag inte själv, utan det var vi. Nyinflyttad. Jag var ny på skolan. Allting var nytt. Jag hade flyttat från Köping till Stockholm och hade lämnat alla mina vänner där. Det enda mamma och pappa sa var att allt skulle ordna sig. Nya vänner och sånt, men jag trodde inte på dem. Jag var fortfarande rädd när jag gick inom korridoren, sökandes efter rätt klassrum. Jag kände mig helt röd i ansiktet och att alla kollade på mig. Och då gjorde alla. Precis alla slutade göra vad de gjorde och kolla på mig. Bara stirra. Allt var tyst. Rätt vad det var hörde jag 2 tjejer stå och fnissa. Det kändes som allt blev tystare. Jag vände mig om och kollade på tjejerna och märkte att det var mig de skrattade åt. Jag blev genast rödare och försökte ignorera dem och gå vidare. Precis när jag hittade rätt klassrum och var på väg att knacka så kände jag en lätt klapp på axeln. Jag vände mig hastigt. Jag såg att det var de 2 tjejer som nyss hade stått och skrattat åt mig. Jag började känna mig svag. Mina knän darrade så mycket att jag höll på att falla ihop. De 2 flickorna kollade på mig med en lätt irriterad blick och följde varje rörelse jag gjorde. Till slut började den blonda flickans läppar röra sig. Jag fick panik. Jag hade ingen aning om hon skulle skälla ut mig eller vad hon skulle göra. Det var som en blixt var riktad mot mig på väg att skjutas när det äntligen kom ljud. Jaha, du ska börja vår klass. Jag heter Sofie, sa hon med mjuk och glad röst. Och den gjorde mig varm och fick mig att tänka om. Barnkonventionen. Barn är vår framtid och det viktigaste vi har. Den 26 augusti 2010 är det 50 år sedan Rädda Barnens lokalförening i Upplands Väsby hade sitt första möte. Vi vill fira vår jubileum genom att tillsammans med Väsby mot våld sätta fokus på barnkonventionen. Den heter egentligen FNs konvention om barns rättigheter och består av en inledning, 54 artiklar. Här presenterar vi en förkortad version av den. Artikel 1. Ett barn är varje människa under 18 år. Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3. Barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Artikel 4. Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att kunna genomföra konventionen. När det gäller barns ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där det behövs ska man samarbeta internationellt. Artikel 5. Barns föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barns uppfostran och utveckling, ska vägleda barn då hon, han utövar sina rättigheter. Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Artikel 7. Varje barn har rätt till namn och en nationalitet. Barn har rätt att så långt som möjligt få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdnad av dem. Artikel 8. Varje barn har rätt att behålla sin identitet. Artikel 9. Barn ska inte skiljas från föräldrar mot deras vilja, utan när det är för barn, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skild från föräldrar har rätt att träffa dem regelbundet. Artikel 10. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. Artikel 11. Staten ska bekämpa olovlig bortförande och kvarhållande av barn i utlandet. Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barn, som rör henne, honom. Barns åsikt ska beaktas i förhållande till barns ålder och mognad. Artikel 13-15. Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Artikel 16. Varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Artikel 17. Staten ska ta ansvar för massmedias roll när det gäller varje barns tillgång till information. Artikel 18. Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnens uppfostran och utveckling. Artikel 19. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller en annan som har hand om barnet. Artikel 20. Ett barn som berövar sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad. Artikel 21. Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas. Artikel 22. Ett flyktingbarn har alltid rätt till skydd och hjälp. Artikel 23. Barn med funktionshinder har rätt till fullvärdigt och anständigt liv som möjligt, som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. Artikel 24. Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåelig hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Artikel 25. Staten ska göra regelbunden översyn av situation för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna. Artikel 26. Varje barn har rätt till social trygghet. Artikel 27. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard. Artikel 28. Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis. Artikel 29. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter. Artikel 30. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Artikel 31. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Artikel 32. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans eller hennes skolgång. Artikel 33. Varje barn har rätt att skyddas mot droger. Artikel 34. Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Artikel 35. Staten ska bekämpa handel med barn. Artikel 36. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjanden. Artikel 37. Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg eller för kortast lämpliga tid. Artikel 38. Inget barn får användas som soldat. Artikel 39. Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Artikel 40. Ett barn som anklagas för brott eller blivit dömd för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och rättssäkert. Artikel 41. Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen gäller det bestämmelser istället. Artikel 42. Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn. Artikel 43-45. FN:s kommitté för barns rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen genom en särskild rapporteringsprocess. Artikel 46-54. En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den. Jag känner mig trygg när kompisar hejar på mig. Jag känner mig trygg när jag har vänner. Jag känner mig trygg när jag är hemma. Jag känner mig trygg när jag har läget under kontroll. Jag känner mig inte trygg när jag har blivit sviken av en vän. Produktion. Väsby mot våld. Råbäcksvägen 4, 194 65 Upplands Väsby. Telefon 073 849 2819. E-post vasbymotvald@hotmail.com. Hemsida www.vasbymotvald.se. Huvudredaktör Frida Sundén. Texter och teckningar, ungdomar i årskurs 7 från Grimstaskolan, Sverigefinska skolan, Rundbyskolan och Söderviksskolan.